Välkomna till Boktokiga podcast, podcasten där vi snackar böcker och ska idag prata mycket fantasy.
Oho, ska vi det? Vad roligt.
Ja, det ska
välkomna,
vi.
Välkomna.
Härligt, det är ju det som folk mest vill höra om, så att det är väl rimligt om vi pratar mer fantasy. Avsnitt 25 är vi på nu också.
Oj, det, så pass.
Det är jättemånga. Eller ganska många, det är väl 25 mer exakt. Men det är kul att prata, vi har ju väldigt mycket att prata om. Sist hann vi ju i princip inte snacka någonting alls om de böckerna vi hade läst. Jag har ju lyssnat på avsnitt såklart. Jag insåg att när jag gick på toaletten sist så började ni snacka ni skit om, så att det var mitt fel att vi inte spelade in dubbla avsnitt i januari. Det kan jag dementera med fasthet. Att så var det inte.
Från.
Ja, faktiskt. Det är lögner, skulle jag säga. Illvilliga lögner. För att lyssnarbasen ska vända sig mot mig. Men så var det alltså inte. Men nu är vi här. Och
vi
jag
här
har
igen.
Typ 100 böcker sen sist som jag behöver prata om. Så att det...
Ska vi snacka mycket fantasy, kanske?
Ja, lite så. Jag har inte snackat så mycket fantasy. Så att, eller inte så. Jag har inte läst så mycket fantasy sen sist. Så det är nog... ganska lugnt. Vi kan inleda med att gratulera vår gode vän Emil som fyller år idag när vi spelar in. Han brukar ju lyssna. Så att,
just det, rulla Emil singel.
Ja, du, jag kan säga att han fick en otroligt episk jingel i Goti-feeden som också spelades in innan idag. Så kan man lyssna på första två minuterna. Ja, men det är en... Ja, det går inte att rulla så. Det var mycket prepp på den. Det kan man lyssna på Goti årets spel om man vill höra första två minuterna kommer den.
Ja, den slutar göra reklam för din andra podden nu. Det här är en fin kulturella podden. Nu ska vi prata böcker.
Ja. Vi pratar Körtaloon.
Körtaloon. Två timmar idag. Ja, okej. Okay. Ska jag börja?
Ja, det känns som att du har 100 böcker i veckan. Så...
Ja, det är nog bäst, Tebbe.
Anton har också läst på... Bra har jag sett på Goodreads.
Jag har en 10-11 någonting, men jag har lite medley. Jag tänker liksom, jag drar några åt gången, tänker jag, när jag kör.
Ja, men kör du så.
Ska jag börja med att dra av 6 böcker?
Jävlar. Vänta, vad kan det vara för serie? Du har ju läst ut Hamilton nu. Du har väl läst...
Är det inte Australien fake-böckerna?
Jo, men det...
Som sen beräknas som 2-1.
Han var ju långt framme där.
Nej, det är inte den. Den har fortfarande släppts på svenska på Biblio. Jag har läst samtliga böcker som Jonas Jonasson har skrivit.
Ah, så, fan, det visste jag ju.
Ja, det är inte en serie, men det är, han fanns på Biblio. Så då började jag lyssna. Och sen så svårt att hitta någonting på Biblio som man ska lyssna på. Så då blir det att jag lyssnar på alla hans böcker. Mm. Och jag kan krypa till korset först och erkänna att jag har skaffat en... ljudbokstjänst nu.
Äntligen.
Just för att det tog slut på.
Det visste vi. Gå tillbaka till avsnitt 21 och sen vill säga att han aldrig någonsin kommer att tala för en boktjänst.
Nej, men nu har jag gjort det.
Du får göra som Anton annars. Han betalar ju inte. Han bara tar.
Nej, jag har faktiskt en egen. Det är samma boktjänst som Anton själv av mig. Men i alla fall, tillbaka till Jonas Jonasson. Han har släppt 6 stycken böcker. Jag har läst samtliga. Jonas Jonasson känns... Hans
har
böcker känns...
Har någon av hans böcker innan?
Nej, det har jag inte. Han är ju mest, känd för 100-åringen som klev ut genom fönstret och försvann. Som var hans första bok också. Och som ju blev en världssuccé. Och den har väl de flesta läst eller åtminstone sett filmen. Som är otroligt populär. Och det är också hans bästa bok, tycker jag. Men alla böcker är... Alltså ganska, man känner igen att det är en Jonas Jonasson-bok när man läser den. Alltså har man läst en bok av honom så kan man lite grann hans koncept. För det är någonstans...
Man tar, Dan Brown.
Ja, kanske inte riktigt. Men man tar några excentriska karaktärer. Och sen så... en ska helst vara lite korkad. Men också... Och världsovan, men också ganska charmig och trevligt och så här omtyckt. Och sen så bara slänger man ut dem på något konstigt äventyr. Och så lägger man in lite humor... Någon liksom elaking som inte vill dem väl. Och så har man lite storpolitik, lite kärnvapen, kanske en Afrikatråd. Och så har man en Jonas Jonasson-bok.
Mycket många kända världsledare och sånt som swishar förbi också. Ska det ju vara. Mycket kända historiska figurer.
Ja, det är kul. Så det är ju lite så här alternate alternate future. Det är ju riktiga personer som är med, så att säga. Men de gör ju
jag tror jag har läst alla hans böcker också. Är det sex stycken? Är det alla hans?
Mm, det stämmer, det har du. Och jag tänker, jag behöver inte gå in så jättemycket på de alla böckerna. Jag kan kort nämna lite teasers vad de handlar om. Och så tänker jag att jag har rangordnat dem. Och 100-åringen är som sagt bäst. Och den behöver jag kanske inte introducera mer vad den handlar om. Näst bäst är också hans andra bok som han släppte. Den heter Analfabeten som kunde räkna. Och det handlar om en intelligent men fattig och föräldralös afrikansk kvinna som på liksom konstigt sätt hamnar i Sverige tillsammans med en atombomb, såklart. För det måste alltid finnas atombomber i Jonas Jonassons böcker. Och hon är jagad av Mossad. Och väl i Sverige så hamnar hon då i sällskap med två stycken bröder. Var den ena är en ganska knäpp, fundamentalistisk republikan som hatar kungahuset och vill förgöra det. Och så försöker de då göra sig av med atombomben på något vettigt sätt.
Ja, jag håller med om att den är näst bäst. Bra ranking,
den var bra.
Än så länge.
Tredje plats tycker jag är Hämnden i Juv AB, som i korthet handlar då om en man som startar ett företag vars syfte är att inom lagens ramar utkräva hem då åt andra personer, helt enkelt, som en affärsidé. Och den här personen då, det här företaget, hamnar i slag med två personer som har någon som de har väldigt goda skäl att vilja utkräva hämnd av. De har dock inga pengar, men de får börja jobba då för det här företaget. Hämnden är Juv AB. Och så har vi såklart en afrikansk medicinman som kastas in i mixarna också för att spice upp det lite, så man får Afrikaspåret.
Ja, den är inte en av mina. Den har inte kommit topp tre för mig.
Nej, jag förstår. Men jag tyckte den var ganska kul. Hela tanken kring att man har ett företag som liksom jävlas med folk. Alltså så här, det ska vara lagligt och så här. Det är inte så här, går inte att bryta folks ben. Utan det är så här, inom lagens ramar gör livet jävligt surt för andra människor. Jag kan ändå tänka mig att det hade gått
gå hem. Nostra.
Precis. Nummer fyra tycker jag är Profeten och idioten. Det tror jag kanske är den senaste boken. Och det handlar då om en Petra som är en domedagsprofet. Jorden är på väg att gå under enligt hennes mycket komplicerade ekvation i 42 steg. Mm. Och hon håller på att ta livet av sig men blir störd då av Johan. En mycket intelligensbefriad man som har blivit lurad av sin bror. Som råkar då backa in i hennes husvagn med sin husbil. Och sen så blir det då ett äventyr där hon istället för att ta livet av sig tänker att de sista dagarna på jorden ska ställa saker till rätta. Så de två plus de 75-årig resinfluencer åker iväg och gör liksom, ja, ska bland annat då hämnas på Johans bror då, som är någon, han är i Rom och jobbar som diplomat.
Mm.
Ganska kul. Mm. Och med också mycket stor politik där, kan man ju säga. Näst sämst, eller femte plats, det är 101-åringen som tänkte att han tänkte för mycket. Alltså andra boken i 100-åringen serien, som jag kanske tycker inte hade behövt skrivas. Det kändes lite grann som att här har vi ett jättepopulärt koncept. Vi försöker göra samma sak en gång till, men det blev inte alls lika bra, tycker jag.
Det låter som att alla böckerna är lite så.
Ja, men, men alltså, de flesta är liksom, alltså 3,5-4 av 5, skulle jag säga. Men då den här 101-åringen är kanske en trea. Och sämst av alla är då Mördare Anders och hans vänner, som handlar om en receptionist på ett bordell, och, eller för detta bordell, och en korrupt präst som då ger sig slag med en dömd mördare, Mördare Anders, och börjar sälja olika former av våldstjänster. Och affärerna går då bra fram tills att den här Mördare Anders blir djupt religiös. Och affärsidén måste då ändras från en form av torpedverksamhet, så ska nog ha den egentligen den mest lukrativa verksamheten av alla, alltså att starta ett trossamfund där då Mördare Anders har blivit den frälsta. Mördare Anders då ska vara galjonsfiguren. Ganska kul koncept, tycker jag, men inte så jättekul i verkligheten.
Mycket omskrivningar på maffian.
Jo, men lite så. Det är så här, man känner igen, om man läst en bok så känner man igen hans stil. Det är väldigt likt. Ganska kul, det är ju ingen...
Ja, hur var det att dra alla liksom efter varandra? Det måste ha blivit knäpp på det till slut. Eller var
nej,
det?
Jag hittade ju inget annat på Biblio.
Nej, men
jag tyckte det var...
Det var där av Storytel, Anton.
Ja, jag tycker ju 101-åringen är rätt bra ändå. Den skulle jag haft högre på min ranking. Annars håller jag med dig.
Det är så mycket... kul med 101-åringen, att där hamnar ju 100-åringen, han blir involverad i Nordkoreas kärnvapenprogram. Det är lite roligt. Och sen så är Trump med väldigt mycket. Den är ju lite nyare, så det är mycket liksom nyhets... Alltså, kommentarer på saker som har hänt på riktigt då under senaste tiden då, där Jonas som genom 100-åringen liksom ger sin syn på olika saker, som var ganska intressant. Men...
Han är en jävla rolig karaktär också, 100-åringen, tycker jag. En av de starkare originalen i hans böcker. Men jag tycker Jonas Jonasson är lite som en endimensionell Backman, typ, tycker jag. Jag hade hellre läst en Backman-bok, men det här, jag kan ta det här som ett litet snack i väntan på...
Exakt, och det är helt okej. Det funkar ganska bra ljudbok också, tycker jag. För att det är liksom ganska okomplicerade berättelser och okomplicerad prosa och så vidare. Så det funkar ganska bra att slölyssna lite på. Så att, ja, det var det. Det var mina 6 böcker.
Snyggt, Sebbe. Nu får du ta en, Mattias.
Nej, kör du. Jag har som vanligt 4.
Jaha. Ja, men då...
Du hade jättemånga, sa du.
Medley. Ja, men jag tar en snabbis här medley. Då. Jag har läst Gruppen av Sigge Eklund. Jag tror vi har ondgjort oss om Sigge Eklund tidigare i poddens historia. Eller så var det i ett Goti-avsnitt.
Jag tror mer
Schulman har snackat
Alex
om
Schulman, som Sebbe har sagt att han hatar med hela sitt hjärta.
Ja, jo, men det vet jag också. Men jag läste Sigge Eklunds förra bok som heter Livets små njutningar. Och då sa du något väldigt dräpande om den, Sebbe. Det var roligt. Kan man leta i arkiven efter det.
Okay.
Men den här gruppen är i alla fall, alltså nu är det fiction igen. Och det handlar om en svensk tjej som, alltså typ 25-åring, som bor i Madrid, jobbar där på ett museum. Lite så har, alltså ny i stan, känner inte så många. Och så ser hon en grupp då med svenskar också i hennes ålder. Alltså som verkar vara ganska, ja men rika liksom, och bor där också i Madrid då. Och det handlar väl egentligen om att hon liksom, hon ser de här först och vill jättegärna bli kompis med dem. Och sen så nästlar hon sig in då i deras gäng, kan man säga. Och ja, så får man följa med på, liksom hon drar ju rätt mycket lögner och sådär för att kunna hänga med i deras tempo och liksom vinna deras gunst på olika sätt. Och det speciella med den här boken är egentligen att den är skriven helt i presens. Alltså det finns ingen backstory. Och liksom den börjar när hon ser den här gruppen då, och sen så ja, liksom bara följer man det kronologiskt.
Den där känner jag att jag är out.
Ja, alltså jag tänkte så här, det låter som att han har försökt göra något knepigt här, det blir nog bara pannkaka. Jag tycker det funkar rätt bra, det blir rätt bra nerv i berättelsen när man hela tiden är i det. Den är väldigt enkel att följa och så, men alltså jag tyckte den var väldigt bra, den här boken, inledningsvis. Sen så liksom tar berättelsen liksom vissa vägar som jag, så mycket psykisk ohälsa och sådär, som jag sällan tycker är jätteroligt att läsa om. Så var vi kanske inte i min smak så mycket, men liksom lite spännande ändå det här med, det kändes annorlunda att läsa den i och med att den var skriven på det här sättet då. Så det var lite, alltså helt okej bok skulle jag säga. Sigge Eklund är väl en helt okej författare. Jag har läst några av hans böcker nu och alla är väl, OK. Den var rätt så kort och sådär. Så är det någonting som man tror lite som ett experiment mer än som en jättespännande berättelse kanske att läsa.
Ja. Jag kommer nog inte läsa den.
Nej, jag tänkte precis samma. Jag kommer nog inte att göra det. Det kändes inte så att du sålde in den så bra.
Nej, men det finns mycket annat roligt man kan läsa före den här.
Ja.
Jag nöjer mig där. Nu, Mattias, får du köra.
Japp, jag har läst en bok som heter The Killing of Tupac Shakur, vilket är då vad boken handlar om. Det har varit mycket snack nu på senaste tiden om det här med R. Kelly-dokumentären som kom ut och hela den skandalen. Och sen så är det många som har varit på P. Diddy också, en annan rappare. Sagt att han har varit involverad i liknande grejer. Och sen så är det många som har gått ut och hävdat att det är han som har varit legat bakom mordet på Tupac. Och det är ju ett ouppklarat mord.
P. Diddy då?
Ja, precis. Att han, det är han som har finansierat det, typ. Att han ligger bakom. Inte att han har gjort det, utan att han har betalt för att det ska göras. För det var mycket... problem och sånt med krig, gängkrig i Compton och med Bloods och Crips och hela den biten och record labels och Death Row. Och den här, så jag tänkte så, jag vet inte så mycket om det här. Jag känner att det är spännande, så jag vill läsa den här boken för att ta mig in i detta då. Och den här boken är väl ganska, ja, den är inte, kommer inte med något revolutionerande direkt, utan det är mest så. Så här är liksom, det här hände den, det var ju på en Mike Tyson-fight den kvällen som han blev skjuten efter fighten. I Vegas då. Och den liksom berättar mest typ så, vad som hände, vilka som var där, varför de var där och så. Men det är ju inte några direkta slutsatser och kommer inte med något speciellt spännande och nytt och sånt. Men vi återkommer till det sen med min nästa bok. För att det händer lite saker där sen som har fått mig att välja en annan bok också. Så att håller där. Så skickar jag ordet till Sebbe.
Ingen jätterekommendation då på...
Nej, alltså...
Cathy Scott är det författaren.
Ja, precis. Ja. Så att, nej, den var helt okej, okay, men det var mest typ så här, du vet vad det handlar om i titeln.
Ja.
Spännande. Okej. Okay. Ska vi prata lite sci-fi då? Eller fantasy? Fantasy, sci-fi, det är väl nog en mix egentligen.
Sci-fantasy är en mycket angenäm genre, tycker jag.
Jag har läst en serie som fick låna av min vän Frida som heter Themis Files. Och det är en trilogi. Just det. Skriven
pratar
av...
Pratar du inte om de här förra avsnittet? Eller var det in private? Vi pratade om det kanske.
Ja, det var private.
Förlåt att jag avbröt. Berätta.
Det var otrevligt gjort. Nej, men jag har läst då, det är en trilogi skriven av Sylvain Neuvel. Och det handlar om, alltså egentligen kan man säga en alternativ värld, det är fortfarande vår värld, men en alternativ värld där för flera tusen år sedan så har det kommit aliens till jorden. Och så har de lämnat då som delar av en jättestor robot. Som finns liksom på olika delar gömda på jorden. Och så då tanken alltså, i takt med att mänskligheten utvecklas. För de här aliens är mycket mer högutvecklade än vad människan är då. Så i takt med att människan utvecklas så kommer vidare tekniken så kommer de kunna hitta de här, är då tanken. Och det gör de då, alltså första boken handlar i stort om att man upptäcker de här robotdelarna och försöker man samla det. Och då klart då blir det lite grann... Att alla stora stater vill ju lägga beslag på den här roboten för att den är ju en maktfaktor i krig så att säga. Så det handlar mycket om hur ska man på jorden då hantera den här roboten. Så att aliens finns liksom med i bakgrunden för att de har lämnat den här roboten. Men i övrigt så är det liksom en helt liksom jordenbaserad berättelse. Och det känns lite, så här, lite military sci-fi nästan mer än annars. Så det är inte så mycket rymd och sådär.
Nej, och det är Sleeping Giant heter ju första boken, jag vet inte om du sa det,
exakt.
Men det är väl den mest kända.
Och sen så andra boken då, Waking Gods, handlar egentligen, så utan att spoila så mycket, så då kommer aliens till jorden. Och jag kanske blir helt, helt nöjda med allting. Och i tredje boken så blir det mer att man lämnar jorden. Och man får också se då andra alien-samhället lite grann. Man får upptäcka lite mer större del av universet då, samtidigt som det finns en storyline som är kopplad till jorden och till de här robotarna då som är alltså återkommande. Allting kretsar kring de här robotarna, hur de används. Dels liksom för att kriga mot varandra, men också då liksom för att användas mot aliens när de kommer.
Så. Ja, det låter inte så dumt där. Jag har de här i min bokhylla. Jag har fått låna min svärfar. Okay. Jag har inte kommit med för att läsa dem än.
Nej,
vad tycker du? Är det spännande? Jag
tycker den var ganska bra. Jag tyckte första boken var spännande, samtidigt som det kändes som att det var verkligen, det kändes som att den byggde upp mot tvåan. Det var då det skulle hända, så att säga. Men jag tyckte det var spännande. Det var, den är skriven lite grann som, liksom, som en intervju. Att stora delar är liksom som utdrag då från en intervju, en dialog mellan då en person som inte vet vad han heter och då ett par andra personer. Och sen så vissa delar är skrivet typ som dagboksanteckningar. Så att man får liksom uppleva historien lite, alltså genom att ta del av deras samtal och del av någon liksom redogörelse för hur man själv uppfattar vissa situationer och sånt. Och det gör att det känns ganska lätt att ta sig igenom det, tyckte jag. Och jag tyckte det var spännande, det var ganska bra karaktärer och jag gillade hela grejen med att man letar efter den här roboten och försökte liksom sätta ihop den och sen när man väl liksom, hur fungerar den, vad kan ni göra? Det var ganska så. Men det kändes som en build-up mot tvåan. tvåan kände jag kanske inte riktigt levererade. Den var helt okej, men det var inte riktigt vad jag hade väntat mig. Så jag blev lite besviken. Och sen trean, det var så, då lämnar de jorden. Du vet, det är liksom space, det är andra aliens. Det är inte riktigt.
Jag vet att trean inte är så uppskattad generellt i vad jag har hört om den här serien.
Så ettan och tvåan, ettan var bra, lovade mycket. Tvåan levererade inte riktigt, trean, då gick
den. Trean kan... Är det slut efter trean då? Eller är det liksom öppet för...
Det är slut, vad jag har förstått. Sen så kan det nog komma andra böcker i samma värld. Men det tänkte att det ska vara en trilogi. Vad jag har förstått i alla fall. Så att det var Femis Files. Helt okej, okay, men...
ja, det låter men som inte ännu
inte mycket mer än så.
Rekommendation då.
Ja, så där rekommendation. Ettan var bra.
Ja, så kan det vara. Vad ska vi ta då för någonting? Ska vi nu, om jag får bjuda in dig igen här, Sebbe, ska vi prata om något riktigt, riktigt bra här nu för att lyfta stämningen lite?
Ja.
Jag har nämligen läst en bok av Ken Follett. En rustning av ljus heter den som jag har läst. Oj. Jag råkar veta att du har läst en bok också.
Ja, det stämmer.
Och det är en av mina favoritförfattare då, som är mest känd för den här Svärdet och Spiran-serien.
Du hade inte läst samma, Sebbe?
Nej, jag har läst. Nu blir det konstigt här, för nu blir det som att jag...
Nu mutade vi Sebbe
så själv. mitt i sin honom. Prata. nu har vi tappat Sebbe, men jag har alltså läst del 4 i den här serien och Sebbe har läst första boken då, efter flera år av påtryckningar från mitt håll att han måste läsa min. Nu verkar du vara med igen, Sebbe.
Jag vet inte vad som hände. Vad jag sa, det lät som att du ville att jag skulle prata om min bok, men jag förstår inte riktigt vad det... Kör du din så kan jag prata om...
Nej, jag tänkte bara att du sa att du hade läst av samma författare, så tänkte jag att det var samma bok, men det var det inte.
Nej, det var det inte riktigt. Det blev lite förvirrat här nu. Men vi har alltså läst varsin bok ur samma serie, som jag har älskat sen... Jag tror jag läste första delen i ettan på gymnasiet, hör jag för mig. Och sen har den här följt mig genom livet. Det kommer ju nya delar rätt så sparsamt. Och det handlar, alltså, berättelsen utspelar sig, den börjar, jag tror det är på 1100-talet i England, och det kretsar kring en by då, som heter Kingsbridge, och att de ska bygga en kyrka där. Eller en katedral. Det är så boken börjar, och liksom det är det som är det centrala temat då genom den här serien sen, för då, sen får man följa den här byn då genom århundradena. När det växer till stad och så vidare. Och karaktären är ju obviously då inte samma genom böckerna, utan det är liksom den här staden som står i fokus. Och det som är så fantastiskt med de här böckerna tycker jag är, alltså ungefär som vi återvänder ofta till det med Utvandrarna och den serien, att det är det här med skapandet, liksom att den lilla människan kämpar och liksom stretar emot, och hårt arbete kan löna sig, och så är det liksom alltid någon sån här dum präst eller någon dum adelsman som ska stå i vägen, såklart. Men jag vill jättegärna att du ska berätta först, Sebbe, om du, för nu har du läst då första delen.
Alltså det är en serie.
Du är helt ny in i detta. Ja.
Ja, det är en serie. Men som sagt, det är nya karaktärer, ny tidsepok också hela tiden. Det enda gemensamma är då själva stan, som jag förstått det, att det utspelar sig på samma ställe då.
Hur långt tidsperspektiv, hur många böcker snackar vi?
Är det 5 böcker nu, va?
Ja, det finns 5 böcker. En av dem är en prequel, men din bok är väl 1100-tal då, Sebbe, vad jag minns. Den jag läste nu är slutet av 1700-talet. Så det är liksom, det är någon där som dippar i mitten på 1200-talet, och sen är det 1500-talet och nu slutet på 1700-talet. Så de hoppar lite
låter
till intressanta spännande. Epoker.
Kör, Sebbe. Jag vill gärna ha det.
Nej, men för den här boken har ju rekommenderat mig sedan 2017. Jag har haft den liggande på min mail jättelänge. Och har liksom aldrig riktigt tagit tag i den, för att jag har inte riktigt fattat riktigt vad det är, och den har varit lång och jag har inte riktigt orkat. Men nu senast så pratade vi om den och då kände jag att nu tar jag den. Och så tog jag den. Och det kändes bra.
Det är
bra.
En tegelsten. Mycket, mycket bra, Sebbe.
Jag tyckte jättemycket om den. Så man känner lite grann, varför väntar jag 5 år när jag läste den här? Eller inte 5,
jag känner att det var en dålig inställning bara.
Nej, men så här, det handlar ju, som Anton var inne på, det handlar ju om den här Kingsbridge, som är en, alltså det är ett kloster typ, eller vad heter det? Heter det kloster?
Ja,
alltså det är
ett liksom, biskopssäte kanske.
Ja, det är liksom en munk, ett munkplace kan vi väl säga, ja. Utan att och det finns då ett par olika personer. Det som man då Philip som är, han är liksom chef då för det här munk klostret.
Och om de ska bygga en katedral så tror jag det är ett biskopssäte.
Ja, okej då. Mm. Ja, då är det ett biskop, men de är munkar i alla fall. Mm. Och sen så har man då Tom the Builder som mycket handlar om han och hans familj som är, alltså egentligen de driver runt och söker arbete och är på, kommit på väldigt svåra omständigheter och får då liksom, till slut då får han uppdraget som byggmästare egentligen resa det här katedralen. Och så har han barn och han har bonusbarn och så vidare. Och sen så får man egentligen då följa det här klosterbygget och samtidigt som Anton var inne på så har man då motstående intressen. Dels då mycket dumma präster och sådär, man har kungar som byts ut och kommer in och som alla har liksom mer eller mindre motiverade att hjälpa till. Och så har man då också motstående intressen när det gäller då det här biskopssätet som behöver sten och sådär för att bygga sin kloster samtidigt som man då har adelsmän som. Mm. Och det finns en del riktigt vidriga karaktärer på ett sätt som jag tyckte var liksom beundransvärt vedervärdiga som jag skrev på min Goodreads, alltså som ändå väcker liksom.
Ja, jag tycker Ken Follett är mästare på det, på att göra alltså både vidriga karaktärer och karaktärer man älskar. Alltså det är så stora starka kontraster och det gör att känslorna blir så otroligt starka. Det svänger ju såklart fram och tillbaka i berättelsen och det ja,
och jag också lite alltså George R. Martinskt, att man liksom inte riktigt vet vem som får leva. Så, ja, alltså det var ju en del liksom oförutsägbara händelser också som sen gör att, alltså när det hände, vi snackade om den här boken när jag var typ halvvägs och då hade precis något liksom jättetråkigt hänt. Jag bara kände, nu är det slut. Nu finns det ju ingen anledning att fortsätta läsa. Men det fanns det ju och det blev jättebra. Och grejen är att jag hade inte fattat att det var liksom, jag trodde det var en serie så att det skulle fortsätta med samma karaktär och så, men det var det ju inte, ja, utan nej. Hela storylinen knöts ihop, de karaktärerna knöts ihop på ett otroligt bra sätt, så det var ju, man kan ju läsa den som standalone och det var väldigt tillfredsställande slut. Så att det är mycket, det är historisk fiction också, samtidigt som man har det här liksom medeltidsgrejen, det är liksom, det är hästar och det är svärd, det är pilbågar och det är lite krig och jättebra.
Ja, det är en otrolig mix. Och jag tycker det är så kul att följa karaktärerna för liksom det är ju vissa som är meningen att man ska gilla då, tänker man från början. Och sen vet man aldrig riktigt vilken utveckling de får. Och ibland är det vissa som man tycker de tar så jävla dumma beslut och så hatar man dem lite. Men man älskar ändå dem och sen så liksom vänder det. Och så, ja, jag tycker det är få bokserier som har så minnesvärda karaktärer, tycker jag. Mm. Som den här. Och andra delen är nog nästan min favorit skulle jag säga. Så den måste du hoppa på, Sebbe.
Den är ännu längre. Så är det. Den var typ 1200 sidor eller något sånt. Så att jag ska ta den. Men jag har ju ett högt läsmål nu. Jag vet inte, du har nog sett det Mattis. Men efter vårt förra avsnitt så var jag ju tvungen att sätta ett högre läsmål än Anton. Så jag har ju 101 böcker nu som Anton har 100. Så
att, men det är väl ändå, du hade väl betydligt fler. Alltså förra året hade du väl läst.
Ja, det är färre än förra året. Men jag ska ju snart få ett barn till och så. Men det innebär ju också att ska man läsa en så här 1200 sidors bok, då hamnar man ju efter. Så man måste läsa så att man läser så man har några plus, så att man har råd att tappa lite progress.
Ja, man är alltid lite jagad. Och den där mätaren på Goodreads nu som trackar hur man lägger till.
Så är det. Sätta ett stidmål istället nästa gång.
Ja, okay. Ja, men det kan man ju se på Goodreads också. Det är alltid kul att se hur många.
En miljon sidor.
Ja, men vad kul, Seb. Jag hade ju då läst då den senaste delen som är helt nysläppt. En rustning av ljus. Jag tycker det var också solklar 5/5. Skitbra bok. Nu är de ju framme då 1700-talet som sagt. Så det var ju mycket med Napoleon och sådär som vi är väl bevandrade i den här podden efter.
I alla fall hans taktiker.
Ja, precis. Så det, den var också... Alltså, den kändes lite mer... lite vuxnare på något sätt. Den passade väldigt bra. För de första böckerna så är det mycket ungdomskärlek. Det är starka känslor. Mm. Nu var det lite mer så här. Ja, men det är liksom lite mer sansade relationer. Men det var ändå lika bra på något sätt. Ja,
mycket slusk för att det var också. Så att alla Sarah J. Maas älskar, kanske finns något för dem också.
Nu var jag sugen på att läsa den här, nu tar ni bort all hype här.
Nej, men jag tror att jag hade kunnat gilla den, Mattis, faktiskt.
Ja.
Jag tror de flesta skulle gilla den här serien.
Hur många böcker är det i serien totalt? Är det den sista du läste nu?
Ja, det är den senaste jag läste, som är då fjärde delen. Men så finns det ju en prequel också, så det finns 5 böcker totalt.
Okay. Men kommer det komma fler?
Ja, det tror jag. Han skriver nog så länge han lever. Han är rätt gammal nu, men det kommer nog någon till åtminstone.
Mm.
Men det är ju inte så som att det behövs fler, som sagt. Alltså, allting knyts ju ihop i varje bok. Mm, så okay. Det är ju... Det är bara,
jo, liksom, men det kan jag tänka mig om de hoppar i tiden.
Ja, det är bara extra njutning varje gång man får en ny.
Mm. Så är det.
Är det min tur? Ja, fan vad kul, Sebbe. Du har mycket kul framför dig. Mm. Det är din tur, Mattias.
Det är min tur. Okej, då kör jag vidare på det temat innan. Och nu blir det nytt rekord här på längsta titeln. Jag slår det varje vecka. Lyckas bra med de långa titlarna. För det är så då att det sitter nämligen sen ett par månader tillbaka, sen i juli tror jag, eller juni, en man arresterad då för mordet på Tupac. De har då tagit en kille som de tror har gjort detta. Och han har liksom varit med i utredningen hela tiden, men de har inte kunnat ta honom. Men sen så när det här har börjat då liksom diskuterats mycket i media och sånt, då har han själv gått ut och liksom skrivit en bok.
Är det en If I Did It igen?
Ja, det är en If I Did It-bok. Och den boken har ju då blivit evidence då för den här utredningen. Så att han sitter just nu häktad för det här. Och de ska ha en rättegång då. Och då tänkte jag säga, jag måste ju läsa den här boken.
Ja, det låter spännande.
Så den boken heter då Compton Street Legend, Notorious Keffi D's Street Life, Street Level Accounts of Tupac and Biggie's Murders, Death Row Origins, Suge Knight, Puff Diddy Combs and Crooked Cops.
Det är någon som vill ha Google-träffar på den där titeln, ja, här.
Precis. Ja. Och det är en otroligt dåligt skriven bok, språkligt, men det kanske inte man hade förväntat sig så mycket. Men det här är då en av dem som var med i bilen då. Som han säger då, att han var med i bilen, han satt i framsätet, men enligt honom så kom skotten från baksätet. Men han vet ju vem som har gjort det. Och det talar ju mycket åt att han, om man, även om han inte har skjutit eller om han har gjort det, så är det hans idé att de ska göra det.
Men är det han som har skrivit boken han har skrivit som de har häktat boken nu då? Eller?
Ja, han har skrivit boken och polisen har tagit den här boken som evidence.
Okay. Spännande.
Och han har också gjort någon deal, alltså lång tid tillbaka, där han har då gjort någon deal med polisen att han ska berätta för dem vad som hände, men man får inte använda det som bevis mot honom då i court eller något sånt. Och där har han typ erkänt, vad jag förstod det som. Men det gör han inte i den här boken. Så att den här boken då, den handlar egentligen först och främst då om att växa upp i Compton och gängkriget däremellan. Och sen så kommer de då in på de här record labelsen då, Death Row Records. Och hur de växer fram och hur de liksom blir kopplade till gängen och musiken, hur de två länkas samman. Och sen lite hur Tupac blir indragen i det. Och sen så går det över då till P. Diddy också med, som en av karaktärerna. Han verkar också vara delvis involverad. Och sen hoppar de då till den här händelsen då i Vegas. Så det är liksom lite samma berättelse som den andra boken, fast från ett annat perspektiv och någon av dem som var med. Och det är bevisat att han var med också. Alltså att han har varit där på plats och allting, även om vissa saker har blivit debankade som har skrivit sin bok. Så att det har varit min lilla Tupac-mord-grej.
Ja, var den här bättre då? Eller var det, även om den var alltså, dåligt skriven?
Den var väl intressant för att ja, alltså jag tyckte nog att storyn här var ju nog mer spännande. Den andra var mer liksom så här generell. Den här är ju väldigt partisk och vinklad. Men det är ju spännande när man har läst den andra att kombinera den med den här.
Ja. Jag skulle vilja tillägga då att allt vi säger här i den här podden är på skämt egentligen. Om det skulle råka dyka upp något komprometterande som man inte ryker dit på något man har sagt längre fram.
Ja, det är det nu.
Spännande hur de motiverar. Använda det som bevis.
Ja,
men det blir kul att följa då det fortsatta.
Ja, liksom det ska bli någon rättegång nu under våren, så att det får vi se vad som händer. Men det ska vara två stycken som lever utav de som var involverade, som var med. Okay. Och den ena sitter redan på livstid, så att han vägrar att kommentera. Suge Knight, om ni vet om det.
Nej, inte mer än att jag har hört namnet i samband med det här. Mm. Det är de där. Det där gänget, det är inte min musik och inte mitt expertområde riktigt.
Nej. Changes är min musik. Det är ju en riktigt bra låt. faktiskt, på tal om det, om vi nu ska diskutera den enda Tupac-låten jag kan. Eller kanske inte.
Du har nog några fler. Jag kan skicka till dig sen.
Gangsta's Paradise.
Är det tre år eller? Är
det? Det är Coolio, Seb.
Coolio, just
det. Det är nog tre år på båda de här två, skulle jag säga. Mm.
Var är vi någonstans nu i schemat? Är det du igen, Seb?
Sebbe igen. Och sen vill du ha ditt medley.
Ja, men sen jag ska utlova medley sen.
Ja, härligt. Då kan jag ta en annan. Ska jag ta en hype-bok eller en dålig bok?
Ta en dålig nu, ja.
Då kan du ta en dålig,
ja.
Då har jag läst Dr. Jekyll and Mr. Hyde. och det är en klassiker. Den, jag tror den är från 1800-talet nästan. Eller tidigt
1900-talet. Den här är väldigt lång också. Alltså jag har velat läsa den här också, men jag har liksom blivit skrämd av längden.
Eller? Det är typ 100 sidor.
Okej, okay, då blandar jag ihop det. Men, okay. Ja, men det är någon sån här som heter Strange and... jag ska kolla upp
det. Det kändes säkert längre.
Det kändes lång, för den var ju skriven. Ja. Alltså det handlar... Alltså, det är lite svårt att skriva handlingen. Alla vet ju premissen på något sätt. Alltså Dr. Jekyll och Mr. Hyde, det är ju någon som förvandlas. Han är en person och sen så på något sätt så förvandlas han till en annan person som inte är så snäll och så vidare. Och då finns det liksom det här mysteriet. Att det är en, alltså, finns en person som man inte riktigt vet vem det är. Och sen så hittar man någon mördad och sen så... Ja, det är lite svårt att förklara liksom. Men jag kan tänka mig att den här släpptes, så hela konceptet med att en person har två olika personligheter, eller är liksom två olika karaktärer. Mm. Det var nog ganska ballt då. Men när man redan vet att det är det som kommer hända, så det var det inte så. Nej, det var så här, okej, okay, det finns ett mysterie här, jag vet exakt vad svaret är. Det blir liksom inte så spännande. Så. Och jag tyckte, det var inte så kul läsupplevelse heller, utan det var ganska seg och tråkig och
omständigt. Kanske man blir av ändå, så man får in en snabb...
Men det var snabbt, det är det som var grejen.
Nej, jag fattar det. Vad heter den här, han som ser sig själv i en tavla och inte... Dorian Gray.
Ja.
Hade jag också samma upplevelse med ungefär här för mig. En sån klassiker, man vet liksom. Ja, men det är typ det här som kommer hända. Så man bara kämpar sig igenom det.
Ja, men jag läste den i alla fall. Det var Robert Louis Stevenson som har läst den. Ska jag klämma in till, kanske?
Mm, jag får bara säga, förlåt. Jonathan Strange and Mr. Norrell heter den boken jag tänkte på. Den är liksom inspirerad av Dr. Jekyll. Den är över 1000 sidor lång.
Just det, men det är en ganska ny bok.
Ja, den är ofta på Goodreads och sådär. Liksom dyker upp på olika listor.
Yes. Var inte det hon som skrev Piranesi som skrev den?
Jo. Det var det nog, Susanna Clark. Nu när du säger det så tror jag det kopplar det namnet dit.
Men då har jag faktiskt lyssnat på en bok som heter Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk av Björn Natthiko Lindblad. Är det någon person jag har koll på?
Nej.
Är det något du har hittat på Biblio nu igen, eller?
Nej, det här var faktiskt på... Ja, den här tjänsten som jag betalar för. Jag tänker inte säga vilken det är. Framförallt för att jag inte kommer ihåg vad den heter. Men också för att jag inte vill göra reklam.
Storytel
var det. Där finns den. Han var... Det var ganska mycket snack om honom för ett tag sedan. För att han... Dels har han gjort sommarprat över två tillfällen. Och det är en person som... Han var ganska framgångsrik inom affärslivet. Ganska ung. Jobbade på AGA. Som gör gas och sådär. Och sen så bara... blev han liksom, han ruttnade på allting. Och
är det han som sålde sin Tesla?
Nej, det tror jag inte.
Det
kanske
är en annan bok.
Men han gjorde sig av med all egendom. Och så flyttade han och så blev han sån här skogsmunk då. I Thailand, till att börja med. Där han... Men han fick inte ha någon egendom. De ägde liksom ingenting. De fick inte använda pengar. Så levde han det livet och fick då visdomar. Och så delade han med sig av en del av de här visdomarna då. Som han har lärt sig. bland annat så den huvudsakliga är att man liksom försöker, man är ofta väldigt fast i sina egna tankar och rädd för att liksom ha fel och sånt. Och det är ett gissel, menar han. Att man kan ha fel och det är bra att bara inse det. Att inte vara så fäst vid så. Men det, jag tror han blev mycket känd för att när han väl kom till Sverige då efter 17 år så började han så småningom, han höll liksom föreläsningar så om hans lärdomar. Och sen så fick han ALS också och gick bort. Så det var inte så länge sedan han gick bort. Och då var det väldigt mycket skriverier om honom. Så att den här boken skrev han efter han hade fått alltså, diagnos.
Efter han gick bort?
Nej, han skrev den innan. Men han hade fått sin ALS-diagnos då.
Okay,
Så att det är också en del liksom om att hantera det. Och liksom hur han egentligen hade hjälp av de liksom lärdomarna han plockat upp som munk. För att hantera då det beskedet.
Ja, vad hette boken nu igen, sa du?
Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk.
Mm. Jag skjuter ju hejvilt här med mina gissningar på andra böcker. Men den boken jag kände igen det här och gissade på Tesla då. Men den boken jag syftade på heter Munken som sålde sin Ferrari. Som jag har funderat på att läsa på. För den råkade jag landa in på. Så det var ju inte riktigt en Tesla och det var inte den här boken. Men det var något liknande kanske.
Men jag tyckte de var ganska bra. Sen samtidigt så mycket, alltså särskilt den här delen när man pratar om ALS och de delarna tyckte jag var starka. Däremot så mycket av det, hans lärdomar i klostret och sånt. Jag vet inte, det är så långt ifrån min verklighet. Och det är kanske jag som är målgruppen egentligen för de här visdomarna. Det kanske jag som ska göra som han säger. Men jag var inte alls så mottaglig. Mot delar av det. Jag tycker inte det verkar vara så nice att bli munk. Jag tyckte det kändes lite flummigt. Så att det var intressant. Det är inte alla som åker iväg och bor 17 år i skogen. Liksom.
Vad hette författaren, sa du? Vad hette han?
Björn Nattiko Lindblad.
Just det, det var ju hans kompisen skrev ju en bok. Alltså, som heter Min vän Björn, vad han lärde mig. Navid Modiri.
Ja,
just det, var ju skitmycket snack om det, att han skrev en bok och så bara liksom praisade han sig själv då, den här Navid. Den har jag varit jättesugen på att läsa, men jag har inte gjort det. För han skrev en bok om Björn då som blev extremt hatad för att han i princip bara säger hur smart han var, den här Navid, då, Navid som skrev boken.
Navid Modiri är ju faktiskt en av författarna till den här första boken, så han har varit med och det är tre författare formellt då. Jag tycker
om du
Navid Modiri,
kan du ge dig på den? Det verkar intressant tycker jag.
Kanske ska jag. Jag tycker han är ganska festlig. Han gör ju lite musik och sånt, Navid Modiri, som jag tror han och jag delar vissa politiska åskådningar och så att jag har stött på honom tidigare. Men det kanske kan vara något. Men den är ju ganska hyllad bok. Den har bra betyg på Goodreads och sådär. Och han har väldigt hyllade sommarprat. Men jag föll inte riktigt för det då. Även om det såklart, det finns ju någonting där. Men.
Ja, men vad intressant. Det var mycket, det bara sprutade åt alla håll med mina tankar där och jämförelser. Men ska vi ta medley nu?
Ja.
Ja, då ska vi sätta oss lite i stämning här. För nu är det ju temaspecial bergsklättring då. Jag nämnde ju den här Tunn luft, den är ju otroligt bra, den måste alla läsa. Göran Kropp-boken, det var ju lite mer 3 av 5. Sen har jag också läst Miraklet i Anderna. Fan, den här gingen är för kort nu känner jag. Men det var ju en jävligt bra bok. Den har ju du också läst. Rugbylaget som störtar i Anderna. Den tycker jag alla borde läsa. Även om man har kanske lite koll på den sen innan. Jag har också läst en bok som heter Begravda i himlen. Där så...
Otroligt dåligt ljud också känner jag.
Aj. Den här gingen var egentligen preppad till en annan podd. Men jag har läst en bok också som heter Begravda i himlen. Som jag tyckte var spännande. För jag har läst i många sådana här då klättringsböcker.
Och där de första två pratade de i förra podden väl?
Ja, jag tänkte bara nämna dem igen för att få in det i temat.
Det blev bara de två innan musiken var slut.
det var inte riktigt
genomtänkt.
Miraklet i Anderna, 5 av 5. Mm. Den borde alla läsa.
Är det de som käkar upp sig själva?
Ja.
Och kan jag tillägga, det är ju uruguayaner. Så det är mina landsmän som det handlar om. Det är ju en fotbollslag som kraschar i Anderna. helt enkelt. Vad är det? Nando Parado. Det finns olika böcker om det här. Men det här är väl han som heter Nando Parado, eller vad han heter. Och sen finns det ju den, för det fanns ju också en film som heter Alive, tror jag. Som
Och det finns en helt nysläppt film som är Oscars-nominerad i år. Society of the Snow, som handlar om det här också.
Okay.
Så det är väldigt nominerad för? Bästa utländska film och bästa kostym, typ.
Mm, ja, det får missa.
Ja, den var riktigt bra. Den finns på Netflix.
Men jag vill bara nämna innan du går vidare. Eller ska du prata mer om Miracle in the Andes?
Nej, jag tänkte släppa den snabbt.
Nej, för jag fick den av, när jag var på advokatbyrå, så fick jag den av en engelsk man som jag kom i kontakt med i ett ärende. För han fick veta att Jorgojan, sa han. You have to read this. Så då fick jag den. Det var min första och enda gåva som jag fick då av en klient eller någonting under hela min tid som advokat. Det var då Miracle in the Andes. Så den har jag hemma. Mycket
bra. Ja, men det är kul. När jag började läsa den så tänkte jag, undrar om Seb har tagit upp den här i podden. För jag visste att du hyllar den så mycket. Och sen så kollade jag, det var 8 år sedan du läste den. Så ibland har man lite fel tidsuppfattning. Men den var skitbra. Sen läste jag en bok då som heter Begravda i himlen. Som utspelar sig från kärpornas perspektiv då, kan man säga. För det är alltid kärpa som hjälper alla de här olika expeditionerna. Inte då miraklet i Anderna specifikt, men de andra. Jag har läst. Och det här handlar om två kärpas då som bor vid K2, världens dödligaste berg. Och så är det mycket, det handlar mycket då om att de är där och jobbar för att hjälpa liksom utlänningarna. Och när kärpasarna, om de hamnar i knipa så är liksom, de förväntas alltid hjälpa de vita då, men de förväntas aldrig få någon hjälp tillbaka. Så de lämnas i princip alltid och dör då bara, om det råkar hända något med dem. Det skulle aldrig stanna någon som har betalat för att gå upp för att hjälpa en kärpa. Det är liksom mycket från det perspektivet. Förväntas alltid ge upp sin syrgas och så vidare. Den var jättebra skriven, tyckte jag. Och spännande med K2 också.
Har du sett den Netflix som han som ska klättra, han kärpan som ska klättra upp för alla topparna på ett halvår?
Ja, den har jag sett. 14 Peaks tror jag den heter.
Ja.
Skitbra. Ja, men det är jävligt fascinerande med den här med klättringen. Men den var... Det var jättekul att få ett annat perspektiv. Sen har jag läst Touching the Void. Då är vi tillbaka i Anderna igen. Två killar som ska bestiga ett obestiget berg där som är ganska högt. Och så är det bara de två då. De har inga kärpas eller någon hjälp. Och så bryter en av dem benet. Och sen så får man följa då bådas perspektiv egentligen. För när han bryter benet då så är det så här. Båda vet, okej, nu det är liksom, där dog han. För det finns inte en chans att han kommer ner. Och så är det så här, okej, hur länge ska den andra stanna? Ska han försöka liksom hjälpa? Ja, så får man följa deras då två tankebanor. Hur, så här, ska jag bara lämna honom? Ska jag göra något försök? Ska jag försöka liksom åka på magen ner, han som har brutit benet? Den var väldigt bra också. Det var mycket bra klättringsböcker.
Importerade de köpas till Anderna, eller de...
Nej,
de
hade ju ingen hjälp där då. Det hade de ju behövt. Så hade han inte varit lika farligt att bryta benet.
Men kunde inte komma någon helikopter? Alltså ingenting så heller? Eller går inte?
Men det är ju ofta på de här höjderna så kan de ju väl inte landa så högt upp.
Och de hade ett steg. Det måste ju gå att lösa.
Jag kommer inte ihåg exakt varför det inte gick att lösa. Men det var väl också så här att... Alltså, det var ju bara de två som var där uppe och det liksom, de hade väl ingen satellittelefon då. Alltså det handlar mycket om så här, om jag ska ta mig tillbaka till baslägret så tar jag det liksom, det är långt dit. Det kommer ta tid. Det gick i alla fall inte. Men den boken var bra. Nu har jag inte kollat upp författarna på de här, men Begravda i himlen, Touching the Void, Miraklet i Anderna. Läsvärda alla tre. Framförallt Miraklet i Anderna.
Vi skriver i avsnittsbeskrivningen, kan vi få med författarna.
Ja, jag hade läst en klättringsbok till också, men jag har tappat bort den här nu, mina anteckningar. Den var nog inte lika bra i så fall. Där får det vara slut på medley.
Jag har inte lämnat något bestående intryck i alla fall.
Nej,
kan
nej.
Man ju konstatera. Ja, det var ju spännande. Lite många olika teman här idag. Vi har Tupac-tema, vi har Jonas Jonasson-tema, vi har klättringstema.
Då kommer till tema nu då.
Ja.
Urban exploration.
Oh, spännande.
Ja, faktiskt. Jag såg en podd, eller jag lyssnade på en podd med en kille som var med. som var Urban Explorer, och han, jag blev sugen på att läsa hans bok, men den har varit sjukt svår att få tag på. Så jag har faktiskt fått läsa den digitalt, hittat den djupt inne på internet. Men
allt vi säger här är ett skämt då, som sagt.
Precis. Men den heter Explore Everything. Och den här killen då pratar väldigt mycket om typ trespassing. Alltså det handlar mycket om vem har rätt att säga vad människor får vara och vad man inte får vara någonstans. Och typ så att om du ska typ klättra upp för ett berg och det är någon som äger en gård där, så är det, anses det då av society att det är okej att gå igenom det här fältet då. Och som i Sverige har vi ju allemansrätten och sånt. Att det är okej, men när man går in i en byggnad, då helt plötsligt så är det inte okej längre, då är det trespassing. Och då menar han ju att mycket av samhället köps upp, och att det är många private då, parties som köper stora områden och stora byggnader och säger vad man får och vad man inte får göra där. Han tycker att man tar bort friheterna där. Så han är då Urban Explorer, han pratar ju från sitt perspektiv såklart. Och han har då gjort en exploration kupp som de gjorde 2008. Där de tog en karta av London från 1930-talet. Och sen jämförde de den med en karta från idag, eller då 2008. Mm. Och då upptäckte de att det finns 12, det fanns då fler, men det fanns 12 stycken tunnelbanestationer som inte finns med på den nuvarande kartan. Så vad har hänt med dem? Och då bestämmer han sig med ett gäng då att de ska in och utforska de här stationerna. Och så ja, handlar det ju då om att de går ner då på natten och gömmer sig efter stängning när tunnelbanan slutar gå. Och att de går då på de här rälserna och spåren då för att hitta de här olika stationerna. Och sen så ja, får man följa med där liksom. Och tyvärr så fick inte jag med bilderna, men de har tagit mycket bilder och sånt. Och de beskriver ju att det är olika sådana timestamps. Man kommer till någon station som blev bombad under andra världskriget och sen fick den stängas ner och sen har ingen varit där sedan dess. Så det ligger liksom gamla tidningar från dess och gamla biljetter som folk har fått liksom när de ska åka tunnelbanan och sånt. Det är som en tidskapsel.
Mm.
Och sen fortsätter de också då att explora ner då i kloakerna och elstationerna och sånt. Och gör detta då. Bloggade om det gjorde de. Men det här var ju inte jättepopulärt då från myndigheterna. Så att de var ju de på spåren liksom och försökte ju stoppa dem och så. Och sen så blev han arresterad. Och då finns det, nu kommer vi in på juridiken här. Det finns då ingen lag, de tog bort den typ så 1780-talet tog de bort trespassing-lagen. Så det finns ingen lag som heter för trespassing i Storbritannien. Men det finns en annan lag som heter, jag har skrivit ner den här för jag skulle komma ihåg den. Conspiracy to commit damage. Så då att om man liksom, om du och jag skulle säga typ så, ska vi inte gå och bryta oss in på ICA och ta lite mat där, och du säger ja till det, då har vi begått då brottet conspiracy to commit damage.
Det förutsätter ju att damage committas då, men det kanske det måste göra, ja, för att komma in på de här platserna på ett eller annat,
ja,
sätt.
Och då menar ju de då att det är damage för att man då går på olika ställen där man inte får vara. Så det är då trespassing, fast det finns inte trespassing. Mm. Men typ så, och då säger han ju typ så att ja, men vi betalar skattepengar och de går till kloakerna, så det borde ju vara alla medborgares rätt att gå i kloakerna typ. Så att han blir dömd då för en lista på olika grejer. Han har då bland annat hade en skruv trillat av när han höll upp någon grej. Och sen så var det typ en någon bom som han hade öppnat som hade då blivit skev. Så att det är lite sådana små saker där. Så att han fick ett straff efteråt. Och det var en lång process. De tog hans pass och sånt också. Men det var väldigt spännande. Det var inte det jag ville åt. Och det var lite det som var grejen med boken. Att jag ville mer åt själva urban exploration-delen.
Mm. Ja, men det fattar jag. Det är jävligt spännande koncept, tycker jag.
Ja,
det finns ju under, alltså i Stockholm också, såna här vid Slussen och avstängda linjer och sånt.
Precis, och han har också gjort TED-talk och sånt och varit runt lite i poddar och snackat om detta.
Det ska finnas här där jag, precis där jag bor, så finns ju det här stora kalkbrottet, Limmans kalkbrott, som ju också varit mycket verksamhet. Där har jag också jag har också läst att det finns alltså en del urban explorers som har varit där, för där har man haft alltså jättestor verksamhet tidigare, så det finns nog en del liksom gamla byggnader och sånt som varit föremål för det. Så att det låter sjukt coolt. Alltså, generellt sett, allt sånt liksom upptäcka saker som liksom inte är publika längre. Liksom, se, alltså, det är ju häftigt.
Ja, det här tidskapselelementet är ju skitfett, verkligen. Aha, men hur var boken då, om det inte riktigt var rätt fokus?
Jo, men det var både och. Alltså det var ju först var det ju den här filosofiska biten med varför får man inte gå och man borde få göra det. Och han hade någon teori om att typ om människor hade fått explora mer så hade kriminaliteten minskat, för att då hade folk fått utlopp för sina nyfikenhet och sånt där. Massa sådana grejer.
Ja.
Men sen så var det ju spännande liksom de här grejerna. Tyvärr så fick jag inte med bilderna. Boken kan man köpa, men den är väldigt dyr. Och sen så var det ju då lite då aftermath också. Men jag tycker ändå att alltså han har TED-talk och jag tror han har varit med på Joe Rogan också och pratat om det. Och det var ganska spännande att lyssna på honom där. Så att man får, jag tyckte nästan att det var mer intressant att höra honom berätta om sakerna än att läsa boken.
Ja, men det köper så, jag. Om man vill, blir man intresserad av det här med urban exploring, så kan jag rekommendera att spana in svenska gruppen RMM, Random Making Movies. De har gjort mycket sånt här content på YouTube och i poddar och så. Det är väldigt fascinerande.
Han säger det också, typ att världen har blivit upptäckt och explorat redan tidigare. Och vi har satelliter och vi kan se alla delar nu. Så det finns, folk säger att det inte finns något nytt att utforska. Men det finns ju allt det här, liksom underground och urban exploration och sånt. Så det, men spännande koncept.
Ja, verkligen. Ja, du gräver fram mycket spännande du, i dina verkligen djupdykningar på internet.
Mm.
Ja, vad har du med till oss, Ebbe?
Du har något bra också, va?
Ja, jag har två bra böcker till. Jag sitter och läser om Urban Exploration av Limhamns kalkbrott här.
Få inga idéer nu, Sebbe. Du ska inte leva 30 dagar
i skogen. Det hade han klart lätt.
Nej, mina barn växer upp utan pappa för att jag trillar och bryter nacken i kalkbrott när jag ska Urban Explora.
Ja. Börja med ditt skogsäventyr först. Han har skrivit en till bok också som handlar om prepping och bunkrar. Han har besökt olika preppers bunkrar och sånt. Jag blev lite sugen på att läsa den.
Det är Bradley också L. Garrett, säger att han heter.
Det är också spännande ämne.
Ja,
det känns som ett Anton-ämne också, det tilltalar dig med prepping.
Ja, det är lite i tiden sådär, absolut.
Mm. Jag har två böcker kvar. Hur många har du, Anton?
Ett medley och en bok.
Okay, men då kör jag en då. Så,
ja.
Då har jag läst en bok som heter Beslutet av Karin Twill. Och det är vad mina goda vänner på Bunkeflo bibliotek som rekommenderar
den. Får de förtroende fortfarande?
Ja, det får de faktiskt. Ja. Och tur var väl det, för att nu gav de mig en jättebra bok. Och det här är en fransk författare som jag antagligen aldrig har kommit i kontakt med annars. Men det var de svenska översättning. Och i den här boken som heter Beslutet, eller Le Décision på franska, så följer vi då en kvinna som heter Alma, som är 49 år och är rannsakningsdomare på kontraterroristiska enheten i Paris. Så egentligen hennes jobb går ut på att liksom försöka utreda att då personer som har varit i, framförallt då folk som har varit i Syrien och sen kommer tillbaka till USA, alltså om försöka utreda om de är terrormisstänkta. Det är ofta då folk som har anslutit till IS och helt enkelt komma fram till, ska de vara häktade, utgör de en fara för samhället eller kan de släppas fria, så att säga. Och det är hennes jobb då, att försöka utreda det och sen utifrån det då ta beslut helt enkelt om de ska häktas. Och där kan man då, vad det verkar, sitta häktad i flera år utan egentligen att det ska finnas någon konkret misstanke, mer än då att man misstänker att de har kommit tillbaka då till Frankrike för att begå terrordåd helt enkelt. Och det här boken handlar särskilt om ett då särskilt klurigt fall helt enkelt, där hon inte vet vad hon ska göra. Och sen så samtidigt då som hon, man då får läsa om intervju då med den här misstänkta personen och liksom ta del av hennes tankeprocess när hon då kom fram till ett beslut, så blandas det också in då med hennes privat och kärleksliv som har också lite problem.
Är något för det då?
Och Nej, men alltså grejen var, jag tyckte den var jättespännande. För det är lite, ja, det så här, alltså, juridisk thriller. Och just alltså den här IS-aspekten och terroraspekten. Och också just det här, alltså, det är ju en ganska intressant fråga i grunden. Liksom, hur balanserar man då, alltså, demokratiska grundprinciper om att man måste vara, att man är liksom oskyldig tills motsatsen bevisad. Det här är tvärtom, alltså att man är liksom misstänkt tills motsatsen bevisad, ungefär. Det kontra då rädslan för att personer ska gå begå fruktansvärda brott. Mm. Och det tyckte jag var superintressant. Och den frågan ställs ju verkligen på sin spets här. Så att jag tyckte det var 5 av 5. Ovanlig typ av bok. Den påminner lite grann om, jag läste en liknande bok som också handlar om en domare för ett tag sedan, som hette, jag vet inte, minns inte, The Children Act tror jag, som handlar om en domare som skulle ta beslut. Där handlar det om en person som var Jehovas vittnen, om han skulle få en blodtransfusion eller inte. Han ville vägra det, det var en 17-åring. Det. Ja, så det var lite samma grej, liksom att en domare som ställs inför en, liksom en juridiskt knepig fråga då, samtidigt som det finns saker runt omkring. Och här var lite samma sak då, fast med just den här terroristaspekten.
Så får man tillfredsställande svar och sådär? Alltså,
hon tar ju ett beslut och sen så får man då läsa om konsekvenserna av det, så att säga.
Ja, men det låter bra, för det är risk.
Första delen av boken, ska man säga, där funderar på vad hon ska göra. Och sen så gör hon det. Och sen så andra delen av boken så får det konsekvenser, kan man säga.
Ja, vad spännande. Nej, jag heter författaren? Jag hittar inte den här boken på...
Hon heter Karin Tuil.
Oj, det var svårt. Svårt det här. Det är
avsnittsguiden sen.
Ja,
jag skriver igen. Men och på Goodreads finns det bara information om den på franska. Men den har 4,28 i rating, så ganska bra rating. Och den finns i svenska översättning. Så att det är verkligen jättebra.
Ska inte blandas ihop med kompis Milkis film Beslutet, som är hans enda film han har gjort.
Okej. Ja. Det var den.
Anton, ett medley. Ser vi framåt nu? Lite musik.
Ja, det är faktiskt ett väldigt kort medley. Det är bara 2 böcker den här gången. Men jag har läst 2, vad är det man säger? Memoarer, biografier. En av Gabriel Odenhammar och en av Matthew Perry.
Den var jag sugen på, Gabriel Odenhammar-boken. Den tittade jag lite på faktiskt.
Ja, ja, men de har väl lite samma tema får man säga. Båda då kändisar som har kämpat lite med liksom kändiskapet och missbruk och sådär. Och Gabriel Odenhammars bok, det är ju han som spelar då Håkan Bråkan och Max i Svensson Svensson. Så han blev ju då supermega kändis som ungdom och sen växte han upp och liksom såg rätt så mycket likadant. Alltså man känner ju verkligen igen honom fortfarande, så han fortsatte ju vara en superkändis då, men utan att få så mycket jobb egentligen som skådis, för att han var då förknippad som en barnstjärna. Så det handlar liksom om hans liv, hur det har påverkat honom. Och vad han har kommit till för insikter nu. Och den här har han publicerat själv. Alltså, det är inget förlag som ger ut den här, utan det här är hans egna. Jag har lyssnat på den som ljudbok. Han läser in den själv. Var jättebra som ljudbok, tycker jag. Sen tyckte jag att boken var alldeles för lång. Och så där, den var 12 timmar, tror jag. Och det hade verkligen kunnat editeras ner. Men liksom grundberättelsen var rätt så stark och spännande. Alltså vår generation har ju mycket minnen från det här. I alla fall jag har väldigt mycket minnen från både Svensson Svensson och Sunes jul och sommar. Absolut. Så det var väl, den kan jag väl halvrekommendera så. Jag gillar ju inte så hemskt mycket såna här biografier, men det var väl helt okej. Det funkar som ljudbok. Och sen då Matthew Perrys bok jag också har lyssnat på som ljudbok. Friends, Lovers and the Big Terrible Thing heter den. Han har ju gått bort nu, Matthew Perry, och det gav ju den här boken lite extra tyngd då. Det handlar ju väldigt mycket om hans missbruk och hur det känns liksom, och att alltid vilja dricka
han brukar väl säga att han inte kommer ihåg någonting från inspelningarna.
Ja, men i princip så han hade en säsong när han var liksom nykter, och då var han så otroligt bra, och då var han Emmy-nominerad och liksom, då var jag top of the world, men i övrigt så var han då
Men var, när började påverkat. Missbruket? Var det...
Ja, alltså i princip hela hans liv. Ja, ja. Alltså, ja, okay. Han började dricka när han var 13, tror jag han sa. Och sen liksom, var det väl mer hanterbart när han var ung, men att det var aldrig liksom på en okej nivå.
Och det var alkohol bara? Det var väl inte andra saker också?
Ja, det är mest alkohol, men det kommer ju in lite mer och mer ju längre det skrider sen. Men det här, alltså, ja, man visste ju rätt så mycket av det här innan, men det är lite spännande att höra om hans relation till de andra i Vänner, och han var ihop med Julia Roberts, och alltså, det är väl helt okej, intressant sådär, men funkar bra som ljudbok. Man behöver inte koncentrera sig så mycket. Det är bra med de här den här typen av böcker. Men det är inte de här som gör att jag brinner för att läsa direkt.
Men jag tyckte det var bra. Är det han själv som läser in?
Ja.
Viktigt.
Det är Sebbes enda.
Nej, men jag tyckte Gabriel Odenhammar-boken var trevligare. Men jag har också en närmare relation till honom än till Matthew Perry. Båda två, helt okej.
Okay. Hur mår Gabriel idag?
Ja, men nu är han på en bra plats. Alltså Matthew Perry-boken slutar ju också lite med att han säger att han är på en bra plats. Men där är det liksom...
Idag?
Ja, nej, men exakt. Men det är inte trovärdigt i det fallet. Men i Gabriels fall låter det ändå som att alltså, ja, han gör något helt annat nu och verkar...
Vad gör han nu? Alltså, det känns som att han var med jättemycket på 90-talet, men sen bara har man inte sett honom.
Ja.
Han är författare nu för tiden.
Han är flygledare nu faktiskt. Okay. Men han pratade lite det, för han fick ju inte jättemycket betalt när han var liten då. Alltså ändå helt okej, men hans föräldrar investerade ju inte de pengarna helt perfekt och sådär. Men sen så gjorde de ju en ny säsong av Svensson Svensson när han var typ 25.
Just det.
Och då liksom fick han jävligt bra betalt. Men då liksom, det var ju då han mådde som sämst i princip. Så det är mycket med, man beskriver spännande om kontrasterna där. Men det verkar vara bra med Gabriel idag. Och det glädjer mig.
Mm. Mm. Skönt att höra. Mm. Ja, Mattis, har du något mer eller?
Nej.
Nej,
jag är
kör min sista.
Mm. Ja.
Jag lyssnar ju när ni rekommenderar böcker. Så när någon ser till mig att läsa någonting som jag har förtroende för, och jag har faktiskt förtroende för er, även ifall det förtroendet naggas i kanten emellanåt, så har jag läst Änglar och demoner av Dan Brown, som vi också pratade om senast.
Ja. Shit. Fan,
och
kul.
Den var svinbra.
Ja, visst är den. Ja, du har så mycket gott framför dig även här. Har du lyssnat på den eller har du läst den?
Jag lyssnar på den. På
ja, jag kan tänka mig att det funkar skitbra som ljudbok. Jag har liksom läst ju de här för länge sedan.
Jag lyssnade faktiskt lite på den för några månader sedan. Alltså inte på hela, men jag var i Rom och de är i Rom. Så jag lyssnade lite bara för att checka av.
Ja, jag rekommenderar att du drar alla hans böcker, Sebbe. Men sprid ut det lite så att du inte liksom föräter inte.
Jag lyssnar faktiskt på Da Vinci-koden nu.
Mm. Mm.
Men det är Johan Rebeus som läser in den svenska versionen. Och han är ju väldigt bra.
Vad händer med originalspråk, Sebbe? Du släpper alla dina principer här nu. Det är
på ljudbok vill jag ha på svenska helst.
Ah, okay.
Jag känner också att det här kanske är en sån bok där. Det är inte så jättemycket som är lost in translation. Så, det är kanske inte framförallt språket här som är det.
Det här är prosa på högsta nivå.
Men jag tyckte den var riktigt bra. Alla andra i hela världen har ju redan läst den, så jag kanske inte behöver berätta vad den handlar om. Men jag tyckte just det här, alltså dels alltså hela kopplingen till kyrkan och liksom de här historiska elementen, det är ju mycket som, alltså, det jag tycker är det bästa med boken, det är att det liksom, det är så mycket riktig historia och riktiga liksom saker och liksom Vatikanen och sådär, och sen så har det kopplats ihop då med påhittad historia som ändå har någon form av grund, typ som Illuminati. Ja, men det har funnits Illuminati och den här hemliga liksom kulten då som i boken vill förgöra Vatikanen. Och det har funnits någon form av Illuminati-sällskap, men det är ju inte det som, det är inte alls så som man beskriver
har
i boken.
Har funnits, finns, kan vara, alltså det, det
jo, men det är ju inte, det är inte Galileo Galilei som har skapat det, till exempel. För han dog 100 år innan. Alltså, så att det är liksom blandning mellan, alltså riktig liksom historia och fiction på ett sätt som jag, alltså jag blev lite så här fucked för att jag visste liksom inte ibland, är det här på riktigt? Alltså såhär.
Nej,
alltså,
jag vet inte.
Ja, men det är det som är.
Ja,
ja men det är riktigt coolt. Ja, och så typ så här. Så börjar jag prata om CERN är också med i historien, om deras logga. Ja, men det är 3 sexor. Så kommer man titta på loggan, ja det är 3 stycken 6, alltså så här, ja det kanske finns något, liksom, kanske ligger någonting i det här. Alltså, jag tyckte det var skithäftigt. Och jag tyckte det var en riktigt bra och engagerande historia. Det var liksom verkligen det här, liksom hela tiden kämpa mot tiden på något sätt. Som gör det väldigt engagerande. Och jättebra, jättespännande.
Har du sett film, alltså har du sett filmen?
Jag tror jag sett Da Vinci-koden. Jag har liksom en svag bild av en albino som pryglar sig själv med något så här.
Men jag tycker inte de lyckas alls bra i att capturea det i filmerna, för det är så mycket just det som du säger, att det är de här förklaringarna typ där de förklarar typ så en logga, eller de förklarar typ någon alltså sådana här samband som man inte har tänkt på, som är typ så, oj, är det så här typ? Det här är helt sjukt ju. Och sen så,
man får googla, så ibland så är det så och ibland är det inte så, men det är svårt att veta vilket.
Exakt. Liksom. Men alla de sakerna är ju väldigt liksom spännande och väldigt fascinerande. Så därför så, de lyckas de inte fånga i filmerna, utan filmerna blir mer så här typ en kamp åt klockan och så.
De är väl helt okej i filmerna, men det är ju inte alls samma rafflande upplevelse.
Nej.
Riktigt feta twists också, tyckte jag att det var.
Ja.
Det var liksom... läs den om ni är en av de få personerna på jorden som inte har läst den. Det är mycket värt. Fem av fem.
Har du 5-6 böcker till att avnjuta också sen?
Ja, det känns fint.
Jävlar vad roligt. Det är så älskar det när man upptäcker en ny författare och så har man liksom hela serien, kanske en uppföljande serie eller... Ja, det är fan den bästa feelingen. När man hittar något sånt. Jag är glad för din skull, Sebbe. Jag har en sista bok jag kan dra väldigt snabbt innan vi kommer in på huvudnumret. Jag har läst Mythos, The Greek Myths Retold av Stephen Fry. Du har läst den också, väl, Sebbe?
Nej, men jag känner till den.
Ja, det är väl en känd... Alltså, han återberättar de grekiska myterna egentligen, kan man säga. Den var, alltså jag tyckte inte den var så jättebra. Det börjar ju liksom då med gudarna på Olympen liksom och sen mer och mer så kommer de ju fram till olika mänskliga legender med det med Narcissus och Eko och olika sådana man känner igen. Men det blev alldeles för mycket liksom på en gång. Den här, det är ju kanske 300 sidor och så är det ju då kanske 100 olika legender som avhandlas. Så det blir jävligt mycket korvstoppning, tyckte jag. Det var intressant i början när det var Olympen och man kunde hänga med liksom titanerna och det här. Men sen blev det bara alltså det blev så jävligt många olika liksom halvröriga legender som jag skulle inte rekommendera den. Men är man intresserad av grekisk mytologi så är det väl, alltså jag är inte jättehypad på det. Så det är många som gillar den här ju. Nu, Sebbe, har du försvunnit igen. Nu har vi tappat dig.
Mm. Förlåt, jag mutade av mig för att jag skulle kunna sitta och klicka och kolla. Jag är ju ganska intresserad av grekisk mytologi. Så jag kan ändå tänka mig den här. Stephen Fry är ju ganska härlig att lyssna på också. Kan till och med att man ska lyssna på honom på engelska.
Ja, det hade kunnat vara bättre som ljudbok. Men det var det sista. Ska vi ta nu då vad det blir till nästa månadspodd? Vem är det som ska välja?
Det är jag.
Örre!
Och nu kommer ett spännande val här. Jag har valt en bok som jag lovade en sen kväll i Stockholm i höstas att jag skulle läsa. Och då kan du gissa vem jag lovade det här till, Anton. Det är en av dina poddkollegor. Inte Emil.
Jag gissar att det är till Milke då.
Nej, jag sa poddkollegor, inte poddklippare.
Ja, men han är ju en vän av podden som vi brukar skoja.
Han är en vän av podden, men han är en poddare, en annan poddare.
Då tror jag det är Tommy då, som tyvärr inte lyssnar på den här podden, vad jag vet. Men kära till Tommy från Späckat.
Han kommer lyssna nu, för det har han lovat.
Oh, det här kommer vara något, det här kommer vara skit. Vad är det? Tommy, hans smak har jag inte mycket för.
Nej, det vet jag. Extra kul här. Jag har valt boken Kafka på stranden.
Kafka på stranden. Okej. Vad är detta? Mm. Beskriv vad det är.
Ja, men det är lite fantasy. Lite. Mm-hmm. Jag har inte läst den, så jag vet inte. Men han sa att det var hans absoluta favoritbok, och han lovade mig att läsa Brobyggarna om jag läste Kafka på stranden.
Den är lång också, över 500 sidor. Aj.
Men jag tyckte att när jag läste om den så låter det ändå spännande. Så att jag tror att det kommer vara en hit faktiskt. Jag tror Sebbe kommer gilla den också.
Mm, jag har ju sett den tidigare. Den har ju funnits på min världskarta. Han har skrivit också här, precis, Norwegian Wood, som också varit ganska känd, och även den här 1Q84. Han har ju ett par böcker som är
De har sett Swisha förbi. Ja. Han har jävla många röster på Goodreads, så den är populär. Jag har inte hört talas om den här Kafka på stranden.
Nej, jag har ett par kompisar som har läst den. Så att jag absolut, det här känns som det kan vara bra. Mm. Och den har ganska bra rating också på Goodreads, så att jag ställer mig, jag tror det skulle bli non-fiction, så att
utifrån
den förväntningen så absolut, det känns bra. Och det kan man läsa på svenska också, eftersom originalspråket verkar vara på japanska, så det är också fint.
Det är skönt, ja.
Perfekt, det är bara att klicka hem den.
19 timmar ljudbok, men det är inte så, det är inte katastroflångt. Det får vi lösa.
Absolut.
Magisk realism och fantasy och fiction är det enligt taggarna.
The worst kind of fantasy kommer det ju vara. Men det kanske är jättebra. Vem är jag att uttala mig?
magisk realism är generellt sett en ganska konstig genre, tycker jag. Det jag förknippar det mycket med, alltså sydamerikansk litteratur, typ 100 år av ensamhet. Alltså just det här, det händer liksom konstiga grejer. Men det är ingen som reagerar. Alltså det är liksom egentligen ett omagiskt samhälle. Så det är ju vanliga världen liksom. Men det finns magiska element som... Det är lite weird. Så. Men kul. Jag kan säga nu... Nu ska vi prata om Månads bok. Jag har ju börjat köpa alla... Nej, men jag har börjat köpa alla böckerna. Och jag kan säga... Jag kommer inte köpa den här boken av Bokus. Vilken pissig jävla bokleverantör. Alltså. Aldrig mer kommer jag köpa böcker av Bokus. Så nu har jag sagt det.
Vi började ju den här podden med ett krig mot Bokus.
Så det... Och det fortsätter. De känner ju till det. Alltså, jag fick den här boken i torsdags. Och jag beställde den samtidigt som vi spelade in förra podden. Och jag fick den till och med i fredags tror jag fick hem den. Så det tog nästan en månad att få den. Vilket är ju ganska sjukt. Och då fixade jag den på annat sätt, så att säga. Så att jag skulle kunna börja läsa. Och sen så skickade jag...
Storytel.
Ja, exakt. På biblioteket lånade jag den. Och så skickade jag då till Bokus och sa, hej, jag vill inte ha boken längre. Och tro fan att dagen efter så skickar de den och skrev, hej, boken har redan skickats. Så här, jag har ju redan reklamerat den. Jag vill inte ha den längre. Men nu har jag den i alla fall. Jag har behållit den. Men Bokus. Fan vad ni är dåliga.
Fy fan. Men på tal om konstiga böcker. Spaceman of Bohemia. Jaroslav Kalfar. Har vi ju läst. Har alla läst den?
Yep.
Ja. Ja, men då är det upp till mig att beskriva den här boken lite då. Det handlar om en spaceman, en astronaut från Böhmen eller Bohemia då. Jag hade faktiskt inte riktigt koll på att det var liksom en del av, alltså att Bohemia var en del av Tjeckien. Jag hade mest sett det som ett uttryck, alltså bohemsk typ sådär. Den kopplingen hade inte jag gjort sedan innan. Men det handlar då om en astronaut från Tjeckien. Det hände något fenomen i solsystemet som förbryllar liksom forskarvärlden, och då så får de en klok idé där i Tjeckien att vi ska fan vara först upp att skicka upp en man till det här och undersöka vad det är. Så de skickar iväg en kille då, en spaceman, i ett rymdskepp, och så får man följa hans ensamma resa då ut i rymden mot den här fenomenet som händer. Och samtidigt då, så han har ju ingen att prata med, så han tänker tillbaka på sitt liv, och han är uppvuxen då under Sovjettiden när det var ockuperat då.
Precis, det, i början så går det ju bra, sen händer det ju en grej som...
Ja, precis. Men han, det har ju varit en stökig uppväxt för honom då. Det, och liksom spännande historiska skeenden. Så man får följa med om det är mycket om Tjeckien då och händelseutvecklingen där. Och sen är det lite i rymden då också när han gör sitt uppdrag. Ja, vill ni lägga till något i beskrivningen?
Nej, inte utan spoiler-versionen i alla fall.
Nej, det är många olika trådar får man säga. Alltså rymddelen är ju en, men det är också mycket, alltså, mycket kring hans relation och så mycket kring hans uppväxt. Och liksom har ju, vissa delar känns ju som historisk fiction liksom. Alltså ändå ganska mycket fokus på hans uppväxt och på just den här brytpunkten mellan liksom Sovjet och icke-Sovjet. Där då hans familj är väl på fel sida, eller man ska säga.
Hans pappa,
framförallt är på fel sida, och så får det ju konsekvenser.
Högsta grad involverade.
Men mycket mer så kanske man inte ska säga utan att spoiler.
Nej, men vi kan väl göra snabbt lite vad vi tyckte bara, och sen kan vi väl gå in på spoilerdelen, tänker jag, om man vill skippa. Men jag tyckte inte det var någon jättebra bok, tyvärr. Det var ett långskott med den här.
Till stolpskott.
Ja, det blev lite stolp ut, tycker jag. Det var en konstig bok.
Ja. Jag tyckte det var typ 3,6 på Goodreads eller något sånt. Konstaterade vi förra veckan. Kör, Sebbe.
Jag tyckte den var ganska bra, förutom rymddelarna.
Alltså, du hatar det så mycket.
Men alltså, vi kommer på det sen. Men alltså, jag tyckte det var helt okej i början på rymddelarna. Men sen det som hände, liksom, början och slutet på rymddelarna, tyckte jag, men mitten gillar jag inte då. Och jag
tycker jag kan köpa det.
När han kommer tillbaka till världen, spoiler. Spoiler. Men i sista delen av boken tycker jag blir lite bättre. Jag tycker det är lite intressant. Men också lite frustrerande. Och jag tyckte också att de här historiska delarna, när man får läsa om hans uppväxt och så, och hur han träffade sin tjej, tyckte jag också var ganska bra. Inget liksom jättespeciellt, men ändå hyfsat intressant. Jag tycker jag har läst alldeles för lite om, alltså, historisk fiction liksom, kring Sovjet. Har jag inte läst så jättemycket. Och kring, det pratade vi lite grann om när vi läste det här, alltså Salt to the Sea. Att det är också, alltså, just Sovjet som the big bad, har inte jag läst så himla mycket om. Jag tycker det är ganska intressant. Och just också läsa kring den här brytpunkten, så att säga, när man går från att vara comrades till att inte längre vara det. Så att, helt okej, men den kommer nog inte vinna årets boktokiga bok.
Nej, jag tror inte det. Vad tyckte du, är det?
Nej, men alltså, väldigt spretigt, precis som du sa. Och det kändes lite som att på något sätt så vill väl författaren skriva den här biten om övergången från Sovjettiden. Och det är lite typ en redemption, eller inte en redemption story, men själva grejen ska ju vara mycket redemption. Det ska ju vara dels för när de ska åka iväg att, ja, men vi är inte bra på någonting typ, så vi måste ha någonting här. Vi kan inte compete. Det var lite intressant att de tog fiskindustrin på Norden, för de hade ju olika exempel så på att alla har någonting som de är liksom shining at.
Unlimited fish i Norden.
Ja, unlimited fish. Och så. Men att de då skulle redeema sig själva från att världen såg ner på dem och att de köpte den här raketen från Schweiz och sånt. Och samma med honom då, att han skulle redeema sig för sin synder och så vidare. Att han gjorde detta för att han ville ut själv. Så att det var ju lite den storyn, typ så att hur han, hur han väljer att hantera sitt förflutna och den biten. Och sen samtidigt så var det ju den här rymddelen då också. Jag tyckte väl inte riktigt att den var väldigt konstig. Alltså, om man får säga det. Ut och explora något dust i rymden och sen, ja, det var liksom en typ transportbit, eller det var typ en metod för att förklara den andra storyn, och jag hade nog hellre sett att den förklarades på ett annat sätt. Så att, precis som du sa, så med bitar av den kände jag var väldigt intressanta också, och vissa bitar var helt värdelösa.
Ska vi gå in på spoilerdelen då?
Ja, men Anton, det får säga vad han tycker.
Johan var först.
Jag gillar inte så jättemycket. Man kan gilla delar och idéer och så i den, men helheten tyckte jag inte. Det var spretigt.
Mm.
Okay. Men nu tar vi spoilers då.
Låt oss prata om spindeln i rummet. Hanus. Var han på riktigt eller inte?
Ja, det är en knäckfråga i boken. Jag funderar mycket på så här, vad var poängen med den här berättelsen? Eller liksom, vad ville författaren få fram?
Alltså jag tänkte mig den som att det skulle, alltså det blir lite konstigt om han bara sitter och typ så tänker, eller det blir konstigt så här, ja, nu sitter jag och tänker om det här, utan det blir mer ett sätt att förklara saker. Han förklarar liksom allting, för att han ställer ju frågor och då förklarar han det. Och sen resonerar han kring de sakerna som han säger. Så att det är väl det lite som är poängen med den här rymdspindeln.
Ja, för någon som inte har läst den så stöter han ju på en, liksom en alien eller en spindel som kan kommunicera med honom. Och det är liksom inte tydligt om det är liksom en riktig varelse eller inte. Eller om man liksom bara hittat på det. Man får man får ju också läsa om att det finns teorier kring att man blir knäpp av att åka ut i rymden.
Ja,
det här
precis.
Också kan vara liksom ett symptom på det.
Det som är viktigt att säga där då, det är att i början så är inte spindeln med och det funkar bra och sånt. Sen så drar ju hans fru. Och då börjar han ju typ bli lite halvalkoholiserad och ta lite mediciner och sånt. Och det är då den här spindeln börjar dyka upp ju. Och sen så försöker han ju då, i början ställer han ju också den frågan att det här kan inte vara riktigt att förklara ju det här med psykologin och sånt. Sen så tar han ju mediciner och sömnmediciner för att han ska kunna sova bort det. Och sen när han vaknar så är spindeln kvar och pratar med honom. Och sen försvinner den ibland och är borta några dagar och sen kommer den tillbaka igen. Så det är ju liksom mer som att han pratar med sig själv och sitt samvete och att det är liksom någon form av att han är lite tokig.
Spindeln åt Nutella och det var beviset på att
ja,
fanns. Det fanns. Alltså, jag tyckte hela den delen var lite, alltså jag tyckte det var lite flummig och sen så skulle de ta den här jävla röda dusten och allting slutar funka och sen så ska han dö och sen så blir han upphämtad av ryssarna. Mm. Och det tyckte jag var lite intressant. Alltså när man var på väg tillbaka. Han är liksom tagen som fånge. Jag googlade lite grann om det här med Phantom. Alltså vad var det för något liksom? Alltså,
Ja, det var spännande koncept. Det var också fascinerande, tyckte jag.
Så, och då är det liksom typ som en som hemliga, alltså just så här Phantom Astronauts eller Cosmonauts, så hemliga uppskjutningar. Så där folk har dött, men som då Ryssland har liksom inte erkänt att det finns. Men det finns konspirationsteori om att det har varit massa fler uppskjutningar, men som inte har slutat så lyckosamt då. Men det, jag tyckte det var helt okej. Sen så det jag tyckte var mest intressant, det var hans relation med Lenka och liksom vad var det som sket sig. Och det tyckte jag var också ganska intressant när han kom tillbaka. Alltså just alltså resonemanget kring hur han liksom hade valt att lämna, hur det hade påverkat henne, hur liksom, jag tyckte det var intressant, man fick läsa hennes anteckningar från de här alltså psykologsamtalen som hon hade haft. Där psykologen var djupt oetisk, kan jag tycka. När man bara berättar liksom vad hennes man har sagt när de har haft. Men skitsamma. Det tyckte jag var ganska...
Eller det var ju pengar involverat.
Ja, jo. Men det var ganska intressant, tycker jag. Och jag tyckte också det när han väl tog kontakt med henne. Eller inte tog kontakt med henne, när han liksom skulle ta kontakt med henne. Hur det sköttes tyckte jag också var... Alltså jag hade velat ha en konfrontation, eller ska jag säga. Det hade varit intressant. Samtidigt som jag tyckte också att det blev ganska bra som det blev, liksom att han gjorde rätt val på något sätt. Så jag tyckte det var helt okej. Jag tyckte också att det knöts ihop ganska bra med den här Iron Shoe Man. Liksom att det slutade helt okej. Men hela rymdgrejen blev liksom, ja, den behövdes ju för att få storyn, liksom de här andra elementen att driva fram det och för att skriva bakgrund och så vidare. Men det känns som att jag hade nog tänkt mig mer att det var liksom rymdgrejen som var grejen. Och det var inte det som var grejen.
Nej, det var ju, jag hade ju mycket hellre sett att den var mer lik den här Project Hail Mary-boken. Där det är det liksom ett riktigt rymdmission. Men jag, i teorin liksom, så gillar jag också de här olika delarna med frun och med pappan kanske framförallt. Det var ju liksom ändå ett spännande grepp att hamna på fel sida i historien. Men det var liksom inte kul att läsa, tyckte jag. Jag var aldrig sugen på att läsa den här riktigt. Jag fick trycka mig igenom. Så det är väl därav mitt låga betyg mycket. Att det var inte så lustfyllt. Även om det kanske liksom knöts ihop helt okej. Men jag tänker nog att spindeln var riktigt. Alltså, jag tänker så här, antingen i den här berättelsen då, så är spindeln riktig eller så har liksom ingenting av det här hänt. Alltså inte någon rymdresa eller liksom något.
Du tänker inte bara att han var galen?
Jo, men att han bara var en galning då. Alltså att allting bara var i hans huvud. Så lite tolkade jag det.
Han var ju uppenbarligen väg på en rymdresa.
Ja, enligt, alltså, enligt boken. Då, men det var ju uppenbarligen en spindel också.
Kanske. Det kanske var på riktigt. Alltså, men det kändes som att det var konstigt om han bara suttit och liksom hallucinerat att han skulle åka iväg.
Ja, alltså, men det är väl inte helt orimligt. Han skulle vara isolerad i 8 månader och de sa ju själva att många hade blivit galna och sånt. Att spindeln var att han blev galen.
Nej, absolut. Det går ju att tolka det så. Men,
Det enda är att han hade ju de här Goron-peds, eller vad de hette. Sen han kom tillbaka till jorden, han var på det spat, på Karlsbad. Mm. Så jag blev sjukt sugen på att åka till, kan jag säga. Jag googlade också på det, vad är Karlsbad? Det verkar vara den här spa-stan. Dit kanske man ska ta familjen någon gång. Men där fanns ju de också. Och det indikerar ju på att det kanske var riktigt. Men å andra sidan, det kan ju varit, alltså, kan ju också vara hallucination.
Om liksom. Det inte var på riktigt, hur förklarade du Tellan då?
Just det, ja. Han har gått runt och gjort mayhem och sådär och sen så... Nej, jag vet inte. Jag tyckte hela den delen var så... Alltså jag tror jag var trött när jag läste det också. Och så jag tyckte inte var så intressant. Och så tappade jag lite fokus. Och, så att, nej.
Nej, du får ta en bättre nästa gång.
Ja, vad tror ni? Kommer de lyckas göra en vettig filmversion av det här?
Jag kände så här, jag kan inte riktigt se mig Adam Sandler i den här rollen. För det första tänkte jag så här, det känns inte som en Adam Sandler-roll. Och sen så kände jag att jag inte är jättesugen på att se filmen. Efter att ha läst boken.
Ja, det är svårt att se att det kommer bli en riktig kanonfilm.
Det blir väl en 5,2 IMDb, Adam Sandler.
Ja, det är så mer synd. Kommer... Johan Renck, vad gör han med sin karriär?
Ja, det är inte det valet jag hade gjort. Men han kanske inte hade så många andra val.
Han kunde ju gjort Last of Us-serien istället. Det var han ju redan inbokad på. Hoppade av det projektet för att göra den här filmen istället.
Är det sant?
Ja.
Oj, oj, oj.
Så det var ju ett val som han gjorde. Man kan ju hoppas att de har liksom kryddat till manuset på något sätt här så att det är lite mer.
Jag har inte sett, det finns komplext. Ju trailer ute men jag har inte sett den.
Nej, filmen kommer ju nu i 1 mars tror jag. Så det är ju
23 februari tror jag.
Ja, till och med imorgon. Oj, Jesus. Ja, det är bara hoppa på direkt.
Ja, får se den och se om de har lyckats bättre. Men det känns inte som en jättehöjda film eller story.
Jag kan ändå se mig Adam Sandler alltså i rymdskeppet, han blir galen och snackar med den här. Jag kan ändå se mig att det finns visst liksom, jag tror jag kunde göra det bra, alltså spela sig lite knäpp. Det finns ändå någonting där, men jag tror inte heller det blir någon super. Jag kommer inte se den, men det är för att jag inte tittar på film.
Nej, det är okej, motivering. Jag kommer till 1000% se den här. Jag har varit sugen på den länge. Tyvärr mindre sugen nu då, efter att ha läst boken, men ändå. Ja, jag hoppas på Stackarbo.
Ja. Ja, nej men det... Då har vi väl täckt det mesta.
Ja, det tror jag. Det blev väl ett bra avsnitt detta. Nu är vi i fas igen. Skönt.
Absolut, det känns bra. Då läser vi Kafka på stranden till nästa gång.
Ja, och så har vi ny lyssnare nästa avsnitt också.
Just det.
Ja, det får vi hoppas då.
Välkomnar vi honom.
Han kanske ska vara med och snacka nästa.
Det tror jag inte. Men vi får väl se om vi bjuder in Tommy. Men stort tack för idag. Ha mycket härlig läsning till nästa gång. Jag ska lyssna sönder Storytel. Och så hörs vi om
imorgon. Jag ska gå på föräldraledighet så det kan bli mycket ljudböcker till nästa mycket gång.
Mycket Storytel på Antons konto.
Det riskerar att bli det. Får vi se.
Det är inte omöjligt att nästa avsnitt kan påverkas av att jag också har gått på föräldraledighet med de här första 2 veckorna. Vi har ju en BF 2 april, men Noah kom tidigt, så att det är inte omöjligt. Men med reservation för att det händer, så hörs vi om en månad.
Ja, det gör vi. Tack för idag! Hej då! Hej.